Det här är en podd från Svenska Yle.
Christian Wenzel, du är verksamhetsledare för Stationens barn som jobbar med ungdomar på gatunivå och gräsrotsnivå i Helsingfors. Vad säger du om de uppgifter som nu cirkulerar i medierna om att det finns omkring 100-150 unga som hör till någon slags våldsamma grupperingar, gäng som drar omkring på gatorna och gör sig skyldiga till olika våldsbrott och rånar folk? Jag menar, motsvarar det här din bild av läget på gatorna i Helsingfors?
Alltid har ungdomar kommit samman och emellanåt så uppstår det oönskade fenomen. Och den lägesbild vi själva har och saker och ting vi själva har kunnat bevittna så styrker nog den här tanken om att det finns en löst sammansatt grupp på ungefär 150 ungdomar som dessvärre har utfört våldsrelaterade gärningar.
Vet ni liksom vem de här ungdomarna är?
Vi bland annat och andra aktörer kan nog identifiera en hel del av dessa ungdomar. Och det stora flertalet av dessa unga individer är ju ren klienter hos barnskyddet, socialen etc. Och de har fått stöd och hjälp, men att av olika orsaker så kanske det inte har räckt till.
Men de här ungdomarna vi nu talar om, har de blivit fler eller har deras situation blivit värre?
No, det ser vi ju i ljuset av siffror att till exempel under 18-åringar som har begått dråpförsök så åren 2015-2019 handlade om mellan 6-13 fall per år. Men hittills år 2020 så tror jag det var 35 fall bara i år. Så att någonting har ju ändrat radikalt och det är en sån där signal som kommer därifrån fältet att allt flera ungdomar bär på kniv. Och det är oroväckande, men det som kanske är framförallt extra oroväckande är det att tröskeln att ta fram den där kniven verkar ha sjunkit.
Ja, oron över farliga ungdomar har bubblat upp till ytan igen efter ett mordfall och flera misshandelsfall där minderåriga misstänks. Och just som du sa, när Helsingin Sanomat sen skrev om den här gruppen med våldsamma ungdomar så blossade debatten upp och blev en nationell angelägenhet, kan man säga. Men ministrar har också kommenterat det här. Vi ska fundera här i nyhetspodden hur nytt det här ungdomsvåldet är, vad som har förändrats där och hur man ska diskutera det här utan att liksom spä på mera panik men samtidigt inte liksom bli för naiv. Du lyssnar alltså på nyhetspodden med mig Johannes Tabarman och jag har alltså med mig Christian Wenzel från Stationens barn. Det här att det bubblar upp, att du talar om att det kommer några signaler från fältet, att någonting håller på att ske där. Hur mycket kan man liksom skylla så att säga på något sätt på coronakrisen, tror du?
No, det säger sig självt att den här pågående coronakrisen också har varit en stor påfrestning för många ungdomar. En del ungdomar har blivit av med sina jobb. Det är svårt att hitta praktikplatser. Studier på distans lämpar sig kanske inte speciellt bra för alla ungdomar och det uppstår utmaningar. En del får mer stöd hemifrån, andra får mindre. Och kanske då de som får mindre stöd hemifrån så människan tenderar att vilja vara del av någon grupp. Och om man då inte får stöd och känner samhörighet med en viss grupp så kanske man söker sig till en annan grupp där det erbjuds det här stödet.
Du var inne på det där att någonting håller på att ske där på fältet, men enligt polisen så har ändå liksom ungdomsbrottsligheten liksom minskat. Man har sett en sån trend. Men hur ska man riktigt liksom tolka det här? Finns här ett stort mörkertal eller talar vi om att liksom det mera liksom hårda våldet har ökat? Eller hur ska man liksom tolka de här uppgifterna?
Ungdomsvåldet och våldet har säkerligen minskat, men samtidigt har ju till exempel Helsingfors som stad vuxit. Och Jag tror att för till exempel det enskilda offret så är det till klen tröst om siffrorna generellt sett har sjunkit.
Mm. Och visst är det så att offren är ju också ofta unga i det här fallet?
No, i de flesta fall, jo.
Nu när det talas om de här våldsdåden så lyfts droger och droghandeln upp. Är det här liksom den största förklaringen liksom till att man går så långt?
Rusmedel kostar pengar och på något sätt ska det finansieras. Så att...
Om vi tänker på de som hamnar i den här situationen, vad vet ni liksom om de problem som de tampas med och på något sätt deras bakgrund?
En del har jobbiga hemförhållanden, skolan kanske nu inte har smakat hemskt mycket, så det här kan finnas många utmaningar per individ. Stationens barn grundades för 30 år sedan och i slutet på 80-talet var det ju hundratals, ibland tusentals ungdomar som kom samman kring huvudjärnvägstationen i Helsingfors. Och alltid hade funnits utmaningar med ungdomar, men dagens ungdomar möter ju självfallet också utmaningar som kanske inte fanns för 20-30 år sedan. Så världen förändras hela tiden och det ser sig självt att ungdomar har tagit samman tidigare, men då hade då på grund av vår befolkningsstruktur kanske då handla om mera inhemska varianter. Det mångkulturella samhället så kommer också med vissa utmaningar. Den första generationen av invandrare, eller vi kan kalla den för nyfinländare, så kanske ibland har det lättare att hitta sin plats än den andra generationens.
Ja, hur ser du på det att man så snabbt ändå just på något sätt drar fram det här invandrarkortet i den här ungdomsdebatten? Men hur mycket handlar det om deras liksom bakgrund och hur mycket handlar det mer kanske om deras klasstillhörighet och sånt här?
Klasstillhörigheten spelar självfallet en roll, men det var nu åtminstone man kan tolka ur de här polisens uppgifter så. För många del som hör till det här, den här lösa grupperingen så är de andra generationens invandrare. Tyvärr är det så att den här diskussionen i sociala medier och också i det offentliga rummet så den blir mycket snabbt mycket, mycket svartvit. Och sen när vi talar om mycket, mycket komplexa problem så nej, det finns i regel inte enkla lösningar.
Men jag menar, det här är ju som sagt inget nytt problem och jag kan väl anta så där ändå att det har liksom under årens lopp skjutits in mera resurser och nya arbetsgrupper och det ena och det andra, men ändå står vi här kvar med de här problemen. Har er på något sätt uppgift blivit svårare ändå?
Fenomenet i och för sig så med unga män som ställer till med fanstyg, det är inget nytt, det ser vi nästan alla länder runt omkring i Europa. Men det är klart att när det är kärva tider överlag för ett samhälle så då ökar också nog friktionen på de lägre nivåerna i näringspyramiden.
Hur utmanande blir det liksom, jag funderar det här när ni nu ändå jobbar med att försöka nå ut liksom till de som börjar slira iväg i en dålig riktning och hålla någon liksom kontakt med dem. Men jag tänker nu det här när många av dem kommer från familjer där föräldrarna inte liksom är integrerade och de kanske sen lever liksom i sin egen på något sätt verklighet. Hur mycket svårare blir det här just med den här invandrarbakgrunden som de många av dem bevisligen har?
Det säger sig självt att det är en stor utmaning för det finns en del föräldrar som inte ens har elementära kunskaper, till exempel finska eller svenska för den delen. Så att man får använda tolkar. Och sen vårt samhälle är uppbyggt på ett annat sätt än kanske de samhällen de ursprungligen kommer ifrån. Så förståelsen om hur det finländska systemet fungerar kan vara mycket ringa. Sen finns det hushåll där föräldrarnas kunskaper inte räcker till att kommunicera med exempelvis myndigheterna och barnen får agera tolkar åt sina egna föräldrar.
Jag tänker på det att när ni har ju redan liksom på stationens barn länge följt med en ungdomsverklighet på nära håll som många vuxna kanske aldrig liksom riktigt kommer i kontakt med. Jag funderar liksom att hur påverkar du det här liksom synen på samhället, eller liksom samhällets syn på ungdomar? Jag menar, att gör det oss naiva, gör det oss onödigt rädda? Hur bra koll har vi, eller hur dålig koll har vi på det här?
De flesta vuxna kanske då när de rör sig ute i det offentliga rummet så där till vardags, så folk söker sig på morgon till jobbet och så kommer de på kvällen hem från jobbet och så kanske man går och handlar och det är det. Men att det är klart att om man mot förmodan skulle tillbringa mycket tid på sig järnvägsstationen sent en fredag eller lördag kväll, så då öppnar det ju sig en lite annan värld då. När sådana saker som har noterats i media nu här under de senaste dagarna, så media är ju i en nyckelposition. Det är ju ni som skriver och gör rubrikerna. Och i dessa klicknyheternas gudålder så föreligger det ju ett stort ansvar också på media, att hur man, med vilka rubriker presenterar man saker och ting.
Hur tycker du att medierna har lyckats nu i det här fallet?
No, krigsrubriker är krigsrubriker, och i en tid då kanske koncentrationsspannet hos en del människor är sånt att de med nöd och näppe orkar läsa rubriken, men inte ens orkar läsa ingressen. Så sen återstår frågan att orkar de på riktigt sätta sig in i det som står i själva artikeln. Med rubriker kan man också piska upp stämningar. Vad sen gäller det här kanske naiva synsättet, så det är ju också bekvämt att stänga ögon och öron för saker och ting, så besvärar det inte ens sinne efter det längre.
Men tycker du att det är bra att det nu förs en sån här intensiv stor debatt om det här?
Jag använder inte ordet bra, utan vi måste föra den här debatten för att vi måste få en annan riktning av de här ungdomarna det handlar om.
Men jag funderar det här att liksom det nu vissa ungdomar pekas ut som ett stort samhällsproblem, ett hot. Skuffar det här inte de här ungdomarna bara längre ut i marginalen och gör det svårare att på något sätt föra en dialog med dem och inkludera dem i samhället? Får det inte här en motsatt effekt?
Samhället kommer aldrig att vara vattentätt. Och de här ungdomarna måste ges en möjlighet till bot och bättring. Samtidigt så vet vi att en del av de här ungdomarna har så att säga mist all tilltro till vuxenvärlden. En del av dessa ungdomar kommer från hem där man inte har någon som helst tilltro till myndigheterna. Så då är en första viktig sån här arbetsinsats det att man bygger upp ett förtroende mellan vuxenvärlden och dessa ungdomar. En del av de här ungdomarna kommer från kulturer där polisen definitivt inte är människans bästa vän, utan där polisen kanske är en del av det statsliga våldsmonopolet. Så att, som jag sa, det är mycket komplicerat och det tar tid.
Nu är det ju samtidigt många som på något sätt i den här debatten nu liksom kräver på något sätt hårdare tag, att nog med mjuka metoder, att nu måste man ta liksom till lag och ordning för att göra någonting. Jag menar, man förstås vill ju inte gå så långt, men börjar vi komma till en punkt där liksom mjuka metoder inte längre räcker, eller hur ska man se på det?
Jag tror att en spontan ryggmärgsreaktion hos den stora massan kan då vara just det att man efterlyser lite hårdare tag. Kan säkert bita på vissa individer, men det här forskning visar nog att hos de flesta av dessa individer så har klara tecken på olika utmaningar finnas att tyda i mycket, mycket unga år. I och med att vi i samhället har en begränsad mängd resurser, så kan det ju kanske i långa loppet vara effektivare att tillräckliga resurser sätts in i ett tillräckligt tidigt skede. Men det säger sig självt att, och det kommer, den debatten kommer inte att föras bara i Finland, det här med den här straffrättsåldern på 15 år, att borde den sänkas. Det vet vi från till exempel Sverige, att en del gäng utnyttjar så att säga det här kryphålet. Det vill säga att man gärna sätter då en under 15-åring att utföra riktigt smutsigt arbete, för att man vet att straffpåföljderna är ringa i förhållande till det att om man då är 15 år fylld. Och det här är ju en mycket, mycket oroväckande utveckling. Sen ett annat problem är ju det att om villkorliga domar och böter inte av gärningsmannen upplevs nu som ett straff, så då har vi ju ett fundamentalare problem också framför oss.
Jag tänkte på det här som du sa, att man i liksom tidig ålder redan kan se vem som riskerar, så att säga, att få problem i framtiden, och att man borde då på något sätt rikta de där resurserna mot dem. Men är det här inte liksom en cynisk inställning till att man på något sätt stämplar barn på grund av deras bakgrund liksom, och någon sån här sannolikhet för att de kan bli brottslingar i framtiden?
Då frågar jag det, vad är alternativet? Att vi vänder dem ryggen och så tittar vi bara på när det eskalerar, och om det då handlar om att kunna identifiera problemen i ett tidigt skede, så har vi åtminstone mera tid på oss att göra någonting åt saken.
Mm. Du var själv här inne på Sverige. Jag funderar, när man talar om kriminalitet här i Finland, så snabbt tittar man mot Sverige och jämför med läget där. Jag funderar liksom att hur vettigt är det här, för att där är problemen ändå tills vidare av helt annan kaliber än här.
Ja, men jag tror att det är helt vettigt att titta västerut. Vi har tittat västerut i många andra ärenden också under historiens gång, och jag hör nu till dem som anser att vi kan lära oss mycket också när det gäller det här gebitet, och inte till exempel upprepa det som jag upplever som misstag i Sverige.
Och vad är det största misstaget då som vi borde undvika?
Jag tror att Sverige har gjort några kardinalfel. Man har tagit in för mycket människor för snabbt, och dessutom i många fall placera dem på vissa ställen. Och vad som har hänt, upplever jag, är att det har vuxit upp ett parallellsamhälle med egen dynamik, kanske till och med egna lagar, och man har inte behövt kanske vara i dialog med resten av samhället. Så det har vuxit upp en mycket kraftig egenartad subkultur. Samtidigt vill jag inte på något sätt liksom överdramatisera de här senaste tiden och skeenden i Finland, men vi kan ju inte bara stå och titta på heller och tro att det löser sig av sig själv.
Förutsättningarna att kunna jobba med de här sakerna är ändå klart bättre här i Finland.
Definitivt, definitivt.
Christian Wentzel från Stationens barn, tack för att du var med här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.